Och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske far, du som älskade oss så att du sände din egen son att bli en människa i Marias liv. Kom och lär oss att bli lik henne i att lyssna och tro på ditt ord. Och att utföra det tjänaruppdrag som du kallar oss till. Amen. Herrens tjänarinna är dagens tema. Och predikotexten är Marias lovsång som finns i Lukas evangeliets första kapitel. Lite längre fram från det som vi läste om själva bebådelsen, nämligen verserna 46-55. Och vi lyssnar till orden i Jesu namn. Maria sa, min själ prisar Herren och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Ty han har sett i sin tjänarinnas ringhet. Och se, här efter ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den mäktige gjort med mig och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Marie bebådelsedag är ju en ganska märklig parentes i fastetiden. Just nu går vi in i högfastan i passionstiden och den här dagen som Marie bebådelsedag nu tränger undan är lidandets söndag, femte söndagen i fastan, när särskilt Jesus ställföreträdande uppgift, ställföreträdande försoning kommer i centrum. Men idag är den liturgiska färgen vit och vi sjunger glädje, salmer, halleluja. Och det, orsaken till det är att Gud blev människa. Men du kanske frågar, är det inte på jul som vi firar att Gud blev människa? Ja, det är då som vi firar att han föddes hit i världen. Men när han avlades av den helige ande i jungfru Marias liv, då blev han människa, då antog han kött. Och det är det som vi firar idag. Och är det inte ett ämne att fira? Marias lovsång, som också brukar kallas magnificat efter det första ordet i den latinska översättningen. Storligen, min själ fröjdar sig, storligen. Det är ett svar på Marias släkting Elisabets hälsningsord som nådde Maria, det som omtalas i verserna innan, när Maria går till sin släkting. Hon går undan från sin hemstad Nazaret. Och då visade det sig att Elisabet är i sjätte månaden. Och själv väntar en son som ska födas som och bli Johannes döparen. Det här är ett profetiskt ord som Maria här får i sin mun av Herren. Och det innehåller en stor visdom, viktiga saker. Och vi ska betrakta de här orden idag. Men först ska vi säga, varför prisar vi Maria salig? Eller egentligen, varför prisar vi inte henne salig på det sättet som ibland sker? Det är nämligen så att den romersk-katolska kyrkan, som ju dyrkar Maria som ett helgon, har lagt till den ena gruvliga villfarelsen efter den andra. Och det här präglar allt större delar av kyrkornas lära och förkunnelse och praktiska handlande i vår tid. Och därför är det viktigt att se upp med det här. Vi gör det så att vi plockar 4 punkter från den romersk-katolska kyrkans katekes. Den första är dogmen om den obefläckade adelsen. Den kom till 1854. Och den utsäger att Maria själv blev återlöst redan från sin tillblivelse. Det heter så här, citat. Blev bevarad fri från varje fläck från arvsynden. Hon var alltså syndfri från sin egen avlelse. Men Bibeln känner bara till en som var utan synd. Jesus. Det andra är att man också har antagit dogmen om Jungfru Marias himmels upptagning i himlen som är följd av det här första. En sån som är syndfri kan ju inte dö. Och så sent som 1950 lade man till den här dogmen. Och det heter i romersk-katolska kyrkans katekes så här. Den obefläckade jungfrun hade bevarats fri från varje arvsyndens fläck. Och till slut när hon hade fullbordat sitt jordeliv blev hon med kropp och själ upptagen i den himmelska härligheten. Hon upphöjdes av Herren till drottning över allting, så att hon skulle göras än mer lik sin son. Det här är fantasier, utan grund i skriften. Och därmed måste det dömas enligt principen att inte gå utöver vad skriften säger. För det tredje dyrkar man Maria som medåterlöserska. Katekesen säger, hon har på ett unikt sätt samverkat med frälsarens verk i lydnad, tro, hopp och brinnande kärlek för att själarnas övernaturliga liv skulle återställas. Därför är hon en moder för oss när det gäller nåden och frälsningen. Att tala om en samverkan till frälsning är en fruktansvärd synd som Guds ensamhandlande, mot Guds ensamhandlande i vår frälsning. Och sen det sista. Det här gör att man ger henne en ära som tillkommer Gud alena. De hyllar henne nämligen som ett helgon som man ska be till och som sen i sin tur ska be för oss. Och det heter så här. Under hennes beskydd tar de troende sin tillflykt i bön under alla faror och bekymmer. Man säger visserligen att denna vördnad är väsensskild från den tillbedjan som ensam tillkommer det inkarnerade ordet jämte fadern och den helige ande. Men tänk på vad Jesus sa till djävulen när han frestade honom i öknen. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Inte ens den ängel som hade visat Johannes uppenbarelsen tillät någon tillbedjan. För när Johannes kastade sig ner från hans fötter för att tillbe honom, så sa han, Gud ska du tillbe. Nu ska vi istället se på vad Marias salighet bestod i. Härefter ska alla släkten prisa mig salig. Varför? Det var en kvinna som en gång uttalade sig högljutt när Jesus hade drivit ut en ond ande och sen tillrättavisat sina fiender. I Lukas evangeliets 11:e kapitel heter det så här. Då Jesus sa detta ropade en kvinna i folkskaran. Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat. Han sa, säg hellre. Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Kvinnan såg det som en särskild förmån att ha fått föda Jesus och fostra honom. Men Jesus vänder på det. Han visar på att saligheten består i att lyssna till Guds ord och bevara det. Maria lyssnade till Guds ord. Hon trodde det. När Maria besökte Elisabet, sin släkting, så sa Elisabet, fylld av profetisk ande, det är den vers som strax föregår vår text. Salig är du som trodde. Ty det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Där har vi det. Salig är du som trodde. Då ängeln uppenbarade för Maria vad hon skulle anförtros för uppgift, så sa hon ju, enligt det som vi hörde från altaret: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Hon tog emot det. Hon var Herrens tjänarinna. Här har vi nu ett vittnesbörd om det som gör Maria salig. Hon tog emot budskapet från ängeln. Hon trodde det. Hon fick förtroendet att bli Guds mor i hans mänskliga gestalt. Och hon tog emot det trots att det kom att medföra många prövningar. Någonting som också Simeon sa några veckor efteråt. Också genom din själ ska ett svärd gå. Hon tog emot en uppgift som var... Det såg ut mänskligt sett att vara en fruktansvärt omöjlig uppgift. För hon skulle bli föraktad, hånad, utstött. Hon kunde ha blivit dödad. Det var en unik uppgift att bli mor till världens frälsare. Men hon blev inte själv någon frälsare. Hon blev inte gudomlig. Hon var ett mänskligt redskap. Herrens tjänarinna. Därmed är Maria också en förebild för oss. Då Guds ord kommer till oss ska vi göra som Maria. Ta emot det. Tro honom på hans ord. Också fast det ger oss obekväma följder. Vi ska gå lite mera in på det här, den här undervisningen som Maria ger här genom profetisk ande. Hon säger så här: stora ting har den mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Lovprisningen för Herrens storhet börjar med Maria själv. Det är det förunderliga, att hon som inte har varit med någon man blir gravid, och att det liv som har skapats i henne är av helig ande. Det är det största undret av alla. Det här har förebådats av profeterna, bland annat det som vi också läste från Jesaja 7. Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och det undret är centrum i vår kristna tro. Det är inte alls underligt att djävulen försöker slå sönder. Han skjuter in sig på det här och säger att det är inte så viktigt. Det spelar inte så stor roll hur det nu riktigt är. Den tron att det är den heliga ande som har avlat Jesus och ingen man är en hörnsten i vår tro. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte, över dem som fruktar honom. Här finns två viktiga punkter. Guds barmhärtighet är oföränderlig. Den varar från släkte till släkte. Och det finns en annan sida också, över dem som fruktar honom. Den här sanningen, den går direkt tillbaka på de profetior som dels Mose uttalar, dels alla profeterna sen. För de säger i sina förbundet och ständigt senare: om ni lyssnar, då ska jag välsigna er. Men om ni vänder bort ifrån mig, då ska ni bli förbannade. Det här kan man inte dela upp så att man bara tar den ena biten av. Man behöver ta båda. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte, över dem som fruktar honom. Och sen fortsätter hon: han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Då vi går igenom Gamla testamentet så ser vi om och om igen vittnesbörden om Guds väldiga gärningar. Vi såg dem när Mose ledde ut sitt folk. Dels när han gjorde stora kraftgärningar inför farao. Men på ett särskilt sätt när han ledde folket genom Röda havet. De gick genom havet på torra land. Så såg vi det i öknen. Han gav dem manna och vaktlar. Det vill säga det var Gud som gav dem genom Mose. Han slog på klippan och det kom vatten ur klippan. Så de fick dricka. Han ledde sitt folk över floden Jordan, rasera Jerikos murar. Ja, det händer så många saker sen som är så fantastiska. Att vi behöver inte tvivla på att det här är Guds väldiga gärningar. I Daniels bok får vi också bevittna många underbara gärningar och höra hur Guds rike ska segra trots att denna tidens mäktiga kungar störtas. Nebukadnessar var den tidens, det vill säga Daniels, den tid när Daniel levde, den mäktigaste mannen, en oinskränkt tyrann. Han blev störtad. Hitler störtades. Stalin störtades. Idag ser vi på många håll i arabvärlden hur den ena diktatorn efter den andra störtas. Men Guds rike går inte under. Och sen blir det så att de som har varit mäktiga, de som har varit stolta, de blir förnedrade. Och där är Nebukadnessar ett starkt exempel. En gång så stod han på sin balkong, så ut över hela den gyllene stad som han hade byggt i sin ära och sa: det här har jag gjort, mitt namn till ära. Och i samma stund togs hans förnuft ifrån honom. Han fick gå 7 år som ett djur på marken, blev fastkedjad. Tills han, som Daniel säger, återbesinnade att det är Gud som har makten. Då fick han tillbaka sitt förstånd. Han skriver om det själv, denna stora kung. Och han varnar för att häva upp sig själv gentemot Gud. Vi kan också tänka på följande vers: härskare har han störtat från deras troner och ringa män har han upphöjt. Ja, det var egentligen det här som vi redan var inne på. Och när det gäller ringa män har han upphöjt kan vi tänka på David. När Samuel kom för att smörja en kung bland Isais söner, så visste han inte vilken av sönerna det var. Och när den första kom som var stor och ståtlig, så tänkte han: det här är det. Men Gud sa till honom: se inte på hans yttre, på hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom. Så kom den ena efter den andra fram. Och så fanns det en som Isai knappt täckte säga att var hans son. För han var nu ute bland och vakta fåren, David, den yngste. Det kan det väl inte vara fråga om. Den ringe upphöjde han, Gud. Orsaken var att han hade ett rättsinnigt hjärta, som också visade sig sen vara syndigt. Han föll i synd, men han ångrade, bekände och återupprättades. Men Saul, som var en högrest, stark och mäktig kung, han blev störtad därför att hans hjärta inte ödmjuka sig under Gud. Han tänkte större saker än Gud. Så är det också med många av profeterna som hade upphöjts från att vara ringa. Amos är ett sådant exempel. Han var en fåraherde och han fick tala inför kungar. Jesus kallade enkla fiskare till lärjungar. Och det här påminner oss om vad Paulus skriver i första Korintierbrevet. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Precis den sanning Maria tar fram. Ingen människa ska berömma sig inför Gud. Så fortsätter hon: hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhänta bort. Vi kan jämföra det här med bergspredikan där Jesus säger: Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Han sa också en gång till en rik: hur svårt är det inte för den som är rik att komma in i Guds rike? Och hans lärjungar tyckte ju då att det blev ju alldeles för svårt. Men han visar ju också på utvägen. För Gud är ingenting omöjligt. Samma budskap som ängeln gav till Maria. För Gud är ingenting omöjligt. Den som behöver Herrens hjälp kommer inte på skam. Han ska bli mättad. Han ska få den hjälp han frågar efter. Kanske inte alltid på det sättet och i den stund han frågar. Men han behöver inte tvivla på att Gud finns där med sin ledning och sitt stöd. Och så har vi den sista sanningen. Hur Gud uppfyller löftet till fäderna. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Vilket löfte avser Maria? Ja, det finns många. Det finns ett löfte redan i syndafallet. När Gud säger att kvinnans säd ska trampa sönder ormens huvud. Kvinnans säd, det var inte som det brukar heta i de judiska skrifterna. Mannens son, för att normalt är det männen som står som fäder till sönerna och de som betyder någonting. Men här var det kvinnans säd, och kvinnan var bokstavligen Maria. Det här löftet bar patriarkerna med sig till nya släktled. Det löftet trodde Noa. Det förde Sem med sig till de tider ännu då Abraham levde. Och Abraham fick själv rika löften som sedan upprepades till hans son Isak och till hans son Jakob. Löftena till Abraham var en dyrbarhet för Israels folk. Tyvärr blev de också missbrukade. För folket började inbilla sig att de välsignelser som utlovades skulle utfalla automatiskt därför att de var Abrahams ättlingar. Och så var det inte. För precis som Maria fick uttala Herrens ord över dem som fruktar honom, det vill säga välsignelsen går inte efter mänsklig bedömning och inte till dem som föraktar Herren, utan det är över dem som fruktar honom som välsignelsen kommer. Och över dem som föraktade Herrens ord och vek av från hans vägar uttalades förbannelser och straffdomar. Då man läser profeterna så ser man oupphörligt hur de varnar: vik inte av, gå inte bort utan vänd om till Herren. Då ska ni få del av de löften som Herren har gett. Men om ni viker av, då ska allt det onda komma över er. Straffdomen kom ju också. Precis som Jeremia och många andra profeter hade förutsagt, fördes folket bort i fångenskap till ett främmande land där de måste tjäna andra gudar. Och Jerusalem, den stolta staden där Gud, som Gud hade utvalt och där han hade gett i uppdrag att bygga ett tempel åt sig, det finaste, mäktigaste tempel som har funnits på denna jord, det blev raserat med marken. Folkets stolthet var slagen i spillror. Men ändå övergav Gud dem inte. Han hade lovat, efter hans löfte till fäderna, så skulle det nu fullbordas. Maria fick veta att det var genom henne som löftet skulle uppfyllas, bli verklighet. Hon skulle föda frälsaren, Messias. Och det var så Gud skulle visa sin barmhärtighet. Han skulle själv komma till jorden, bli ett barn och därmed underkasta sig alla de villkor som ett fattigt människobarn möts av. Och dessutom bli utlämnad som en brottsling, att hängas upp på ett kors. Döden, mest nesliga död som människor har hittat på som straff. Det skulle han göra i ditt och mitt ställe. Därför firar vi en festdag idag, mitt i passionstiden. För nu tänker vi på det stora undret att Gud blev människa i Marias kropp. Därför sjunger vi idag halleluja, för att sedan igen från imorgon och under 2 veckor framåt följa vår lidande frälsare i större allvar och tystnad ju närmare vi kommer. Och så tillber vi Herren Jesus, inte Maria, utan vi tillber Herren Jesus. Vi gör det med sången. O min Jesus, vilken kärlek har du ej bevisat mig, när du gav ditt liv i döden och för mig lät offra dig. När du övergav din himmel där du hade allt så gott, för att fattig och föraktad gå omkring och tjäna blott. Ja, Herre, lär mig att tacka och prisa dig för din ofattbara kärlek till oss, så att ditt blod inte har runnit förgäves. Amen.